Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
And if Francesco Totti puts this into the Dutch net, it will be 3-0 Italy, and they will be virtually home and dry. Oh, that has to be the cheekiest penalty ever. Quite incredible.
Paul Bosvelt, it's still sudden death. He has to put this one away to keep Holland in it. And it's been saved, and Toldo has done it, and the Dutch go out of Euro 2000.
Då är vi framme i december och det är då de individuella priserna börjar delas ut, eller hur?
Ja, innan kalenderåret tar slut, exakt. Och då som nu så var ju det här med Ballon d'Or en ganska stor sak. Och frågar du en romare som till exempel kan heta Francesco Totti om vem som borde vinna Ballon d'Or år 2000, ja, då skulle den romaren som kanske kan heta Francesco Totti svarat, det borde nog Francesco Totti göra. För han var ju inte den självförminskande typen. Han hade vuxit upp omgiven av människor som ständigt bedyrade hans förträfflighet. Och han var inte obekväm med den världsbilden. Hans egen innerliga övertygelse var att han utan någon som helst diskussion tillhörde världens fem bästa spelare under år 2000 och att det egentligen liksom blev en fråga om smak, tycke, medtjänster och kanske korruption kring vem som egentligen skulle få den gyllene Ballon d'Or-bollen. Ett mästerskapsår så tenderar det ju att bli så att den allra mest utslagsgivande spelaren i vinnarlaget har en väldig fördel. Och ni minns väl kanske hur extremt nära Italien var att vinna EM i Holland-Belgien 2000. Med bara någon ynka stopptidsminut kvar av finalen så leder de ju. Och de leder efter att ha krånglat sig förbi en fullständigt episk semifinal mot världsnationen Holland. Minns du den matchen eller?
Är det då Totti gör en panenka eller?
Han gör er cucciaio som de själva säger. Skeden. Precis, det är ju därför vi minns matchen. Men det var en rätt mödosam väg dit. Italien får väl en spelare utvisad vill jag minnas. De får hur som helst i alla fall två straffar emot sig. Klöyffert missar, men det är nog både De Boer och Klöyffert. Och sen är det ju en enda lång belägring och Toldo är helt otrolig i Italiens mål och det är väl nästa och Cannavaro som spelar mittbackar, så det är inte helt enkelt och att ta sig fram till målchans, men på något sätt lyckas Italien baxa matchen till straffar. Där fortsätter ju holländarna att missa, där fortsätter Toldo att rädda. Och till slut så har då Francesco Totti möjligheten att antingen koppla ett stryptag som är helt omöjligt för holländarna att bryta eller att bjuda in holländarna i straffläggningen igen. Och det är då han då kastar ur sig till lagkamraten Luigi Di Biagio på vägen fram att jag ska göra skeden. Jag ska göra er cucciaio. Och det här var då i ett läge då Panenka-straffen som vi känner den egentligen inte hade använts på 24 år. Det var Panenka som chippade in en straff i EM-finalen 1976. Och sen så nyttjades inte den där varianten egentligen alls innan då Totti återlanserade den på den europeiska fotbollens största scen i semifinalen 2000. Och det var ju kanske det mest minnesvärda ögonblicket från hela turneringen. Det ska också sägas att han hade liksom lobbat in en halv volley från mittcirkeln innan han gjorde panenkan, men att det målet blåstes bort för att spelet var avbrutet. Och det är en av de där stora once that got away ögonblicken, målen som aldrig blev godkända men som borde ha blivit klassiska. Och därtill ska vi då addera att i finalen mot Frankrike så var nog Totti man of the match. Han liksom klackar fram bollen som i förlängningen ger ledningsmålet, det som var på väg att bli segermålet. Men som ni vet så kvitterar då Frankrike med några sekunder kvar av den Anders Frisk kvantifierade stopptiden och gick sen och vann på golden goal i förlängningen. Så Tottis farhåga var ju att det tappet skulle kosta honom Ballon d'Or, och den farhågan blev starkare när självaste Michel Platini var ute och uttalade sig kritiskt mot Totti i ungefär den här vevan. Platini hade inte hunnit bli UEFA-president ännu, men han var någon form av överhuvud för den tekniska kommitté som UEFA använde sig av för att utvärdera EM-turneringen. Och i egenskap av den positionen så hade han då formulerat sig lite nedsättande mot Totti och därigenom mer eller mindre uppmanat berörda att inte rösta på honom. Precis just då så faller det sig så att Platini besöker Rom och går på Olympico för Romas hemmamatch mot den lite oväntade toppkonkurrenten Udinese. Och den matchen minns vi egentligen enbart för ett av de absolut vackraste mål som Francesco Totti någonsin gjorde. Och han hade definitivt det där som många andra stora spelare också har. Den där grejen att minsann vilja visa tvivlarna. Den där tendensen att liksom haka upp sig på egentligen ganska obetydliga grejer. Men det här var en av alla de dagarna då han liksom spelade med ett litet horn i sidan. Han visste vad Platini hade sagt. Han visste att Platini nu satt på hedersläktaren. Och nu skulle gubbstrutten minsann få se. Och vad fan fick han se? Och han fick se ett helt magnifikt volleymål. Det är såklart Cafu som har sprungit loss på högerkanten. Han lyrar in ett inlägg samtidigt som det smäller av en banger på Olympico. Och i bortre änden av straffområdet så skenar Totti fram. Och han bara drar till på helvolley, sträckt jäkla vrist, in som en missil i bortre krysset. Och det går inte för någon, inte för Michel Platini eller någon annan heller, att se det och sen göra något annat än att bara ställa sig upp och applådera en mästare, ett jävla geni. Och när Platini sen uttalade sig efter att ha sett detta, så fick han ju lov att använda ett annat tonläge än han hade gjort några dagar dessförinnan. Nu fick han backa tillbaka och välja en helt annan väg. Snarare än att vara lite njugg och snål mot Totti, så fick han erkänna att faktiskt inte ens Zinedine Zidane har samma intuitiva genialitet som Francesco Totti har. Inte ens Zinedine Zidane kan få magi att uppstå i en situation där absolut ingen magi hade existerat en enda halv sekund tidigare. Men oavsett detta så är det väl så att du inte vinner någon Ballon d'Or mot Udinese hemma i december, utan du vinner nog en Ballon d'Or i en EM-final på sommaren. Och den argumentationslinjen går väl inte riktigt att dra hela vägen ut, med tanke på att det i slutändan blev semifinalförloraren från EM, Luis Figo, som vann Ballon d'Or 2000. Men det är ändå en åsikt eller en uppfattning som Francesco Totti har återvänt till. Han tror på allvar att han hade vunnit Ballon d'Or om bara Italien hållit ut tills Anders Frisk blåste av finalen. Han tycker ju på uppriktigaste sätt att han hade förtjänat det, men i slutändan så var han ju faktiskt inte jättenära.
Nej, sånt där har jag i huvudet. För Zidane var två och Shevchenko trea.
Jag har sett någon, jag tror faktiskt han skrev det i sin egen bok till och med när han förhöll sig till det här, att ja, jag borde ha vunnit, jag vann inte, nu blev jag femma istället och jag okej då. Och det stämmer ju faktiskt inte. Du blev femma året efter Francesco Totti, men det här EM-året 2000 då du själv tycker att du borde ha vunnit, då kom du på, du hade, vad var det, en delad 14:e plats eller något i den stilen.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Anche in campo sono tutti nervosi. Troppo nervosi. E il primo tempo finisce con molti falli e pochi tiri. Secondo tempo, secondo minuto e Battistuta inventa una magia.
Nytt derby och nytt dramatiskt derby.
Fult som satan.
Det är en rättvis sak att säga, men trots allt ändå ett derby som ju tycks understryka att det här är Romas år. Battistuta gör mål såklart, 1-0 till Roma. Del Vecchio gör mål såklart när det är derby, aldrig mål annars, men i derbyn då gör han fan mål. Och med bara drygt 10 minuter kvar, ja, då leder ju fortfarande Roma med 2-0. Och den här segern skulle innebära ett jättekliv mot Scudetton, både praktiskt och mentalt. Men vad fan händer? Jo, Pavel Nedved reducerar med ett distansskott. Och i, vad är det, 95:e minuten, absolut sista tilläggsminuten, så får den anonyma inhoppande dussinspelaren Lucas Castroman på sitt livsträff, och på något jävla sätt har Roma lyckats kasta bort ännu en seger, ännu en sorts matchboll fram mot titeln. Och det här var ju en smäll som träffade så väldigt hårt på så väldigt många olika sätt. Francesco Totti beskriver sin egen reaktion efter slutsignalen och pratar om ett okontrollerbart ursinne, en ilska som inte gick att släcka och en olust som på något sätt sen följer med Roma in i nästa gigantiska måste-match. Den här gången då bortamötet mot ett jagande Juventus, för ja, det var de tre under den här säsongen. Det var Roma som ledde och anförde. Det var Lazio som hamnat lite väl långt efter, men som ändå inte kunde räknas bort. Och så var det Juventus som låg och skuggade, låg och väntade, låg och var beredda att köra om på målrakan. Och när då tabelltvåan tar emot tabellettan, så tycks det länge bli just dagen då säsongen till sist svänger. För Juventus går in och är helt överlägsna från avspark och framåt. Går väl 5, kanske 6 minuter, sen leder Juve med 2-0.
Hur bra är Siso?
Ja, han är väl... Ja, han visar att det inte bara är Francesco Tottis intuitiva genialitet som avgör vem som är allra störst, bäst och mest magnifik.
Om det är det jag uppfattar när jag tittar på klipp bakåt, så dyker Siso upp då slås man av att aha, det var så här bra han var.
Ja, vi ska inte fastna i Zidane nu. Vi kommer ha anledning att prata mycket mer om honom vid flera andra tillfällen.
Han är i båda två första målen.
Men han är inblandad i båda de tidiga Juventus-målen. Han orkestrerar ju allt när de svartvita håller på att göra 3-0. När de mycket väl hade kunnat göra 4-0. Då det inte hade varit orättvist ifall det hade stått 5-0 efter sig sådär en timme. Totti försökte men var inte ens nära. Han upplevde det som att Juventus spelade på tredubbla hastigheten gentemot hans eget lag. Och osannolikt nog, chockartat nog, så är det ju även kaptenen, tian Francesco Totti, som Fabio Capello väljer att byta ut efter bara en timmes spel när matchen verkar vara på väg och glida Roma ur händerna. Och det är ingen liten manöver att göra i det här läget. Någon typ av titelmatch, någon sorts jätteläge. En situation då Roma på något sätt måste trolla fram både ett eget spel och två rätt snabba mål. Och så tar han ut Totti. Och okej, han hade inte varit speciellt bra. Det här hade inte varit hans match. Men ändå, hur vågar gubbjäveln? Hur tänker Capello? Jo, Capello utgår från att saker, ting, situationer faktiskt har förändrats under veckan som ledde fram till den här matchen. För som vi sa för någon timme sedan så var det ju fram till och med denna vecka förbjudet att ha fler än 3 icke-EU-spelare på planen i en Serie A-match. Men det hade utmanats juridiskt. Det hade dragits in i någon jävla EU-domstol. Och det där förbudet hade då upphävts. Helt plötsligt så kunde du ha precis hur många som helst med vilka pass som helst i din matchtrupp. Och det gav Capello mer att jonglera med. Juventus var vansinniga. För redan inför matchen så hävdade de men med viss moralisk rätta att det funkar inte att byta regler mitt under säsongen. Ni får väl ändå vänta till sommaren med att genomföra den här stadgeändringen. Men Roma och andra som förespråkade det här skiftet, de lutade sig mot faktumet att det här är inte en fråga för fotbollens regelverk. Utan det här är en fråga för internationell lagstiftning. Och där har vi rätten på vår sida. Och för Juventus spelade inte här någon större roll. De hade sin trupp och de hade byggt utifrån att de inte räknade med att kunna använda fler än 3 icke-EU-spelare. Roma vet inte fan hur de hade byggt ur det hänseendet. Men de kände sig bakbundna av den här situationen. Och nu blev då plötsligt händerna lösgjorda. Och det tänkte minsann Capello använda sig av.
Det var inte direkt tråkigt att se en Modji vansinnig av ilska i den här matchen heller faktiskt.
Nej, en ilsken Modji är en underhållande Modji, så är det ju. Men i en vanlig match då hade ju vare sig Hidetoshi Nakata eller Marcus Asunsao ens fått plats på bänken. För i Romas startelva, där fanns ju Aldair. Det var ju ändå stor match. Där fanns Walter Samuel och där fanns Cafu. Och det är klart att det var så. Sen var det ju stängt och färdigt. Men nu då, både Nakata och Marcus Asunsao och båda de skickades in med en halvtimme kvar. Och absolut, det är skickliga spelare, men det är ändå Francesco Totti som blir utbytt. Så det är nog bäst för Fabio Capello och för alla andra att det sker något positivt nu. Och dra åt helvete vilken effekt och utdelning han fick på de här bytena. Ja. För Marcus Asunsao var bra, men Nakata var sensationell. Ja, ja. Nakata kom in och vände matchen. Ja. Inte hela vägen runt till seger, men hela vägen till en ovärderlig poäng. Först reducerar han med 10 minuter kvar och han fortsätter begära bollen, han fortsätter få bollen, använda den väl, göra skillnad, hota, passa, avsluta in på stopptiden, fortfarande ett målsunderläge, Nakata bollen igen, Nakata loss igen, Nakata skott igen, den här gången blir det tur och Montella, av alla är där och kvitterar. Montella har sin story och sin vrede. Han hade hunnit göra flera viktiga mål som inhoppare den här våren. Men trots att det är han som kvitterar så är det här Hidetoshi Nakatas stora show, stora dag. Och absolut, Totti har blivit utbytt och Totti är förbannad. Men när Roma kvitterar borta mot Juventus på stopptid, då struntar han totalt i sin egen situation. Då är det bara maxjubel och då är det fram till Nakata och bara vråla honom i ansiktet. Hide, du är en myt! Du är en myt, Hidetoshi! Och riktigt om Nakata ens förstår vad han vrålar är oklart, men till slut så grats. Sen går han vidare. Och det är en poäng som är som en seger. Det är en typ av personligt nederlag för Francesco Totti, men det är en enorm kollektiv triumf för Roma. Och det är absolut så att Totti värderar det sistnämnda högre. Efter slutsignalen så blir han kvar i typ en halvtimme nedanför borta sektionen. Bara stå och hoppa, stå och sjunga, byta banderoller där på sig, halsdukar, hela den där prylen. Här var känslan att Roma hade överlevt. De hade klarat matcherna mot sina värsta utmanare med försprånget i behåll. Och de hade kastat iväg mycket under stopptidsminuterna mot Lazio. Men nu hade de lyckats rädda och reparera allt det med ett sent kvitteringsmål mot Juventus. Nu var titeln återigen i deras händer.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Carla.se. Carla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Carla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Carla.
Just nu har Carla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Carlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Carla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Carla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Som du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Carla på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Carla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Carla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på r-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
r-up.se, KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och nu är vi inne på slutraken.
Ja, och nu tycks allt gå enligt plan. Roma besegrar Atalanta hemma och Roma åker sen ner till Bari och har en helt fantastisk day out. För det är frågan om någonsin en stor italiensk arena blivit så övertagen som Baris hemmastadion blev den här dagen. Jag tror att den officiella publiksiffran på San Nicola var något i stil med 34 000. Ja. Det finns en samstämmig övertygelse om att minst 30 000 av dem var romanisti. Det var större överlägsenhet på läktarna än vad det brukar vara i en hemmamatch. Och det var dessutom en match som gick i precis Romas riktning. Det var i den här matchen som Vincent Candela gjorde det sjuka målet, där han jonglerar fram bollen till sig själv och sen drar dit den i krysset på helvolley. Ett mål som du absolut måste lägga ut.
Ja, nu slår ju Berg ganska lätt, men du nämnde någonting om Montellas ilska. Vad var det?
Ja, det var ju en växande frustration hos den bänkade Vincenzo Montella, som hade tvingats inleda säsongen och sidosatt, men som sen hade använt sin begränsade speltid på ett helt otroligt bra sätt. Han hade gjort massor av mål trots att han hade spelat väldigt få minuter, och han hade gjort viktiga mål. Det var den där blytunga kvitteringen mot Juventus. Det var ett sent segermål mot Inter, och det var i matchen efter defileringen mot Bari ännu ett livsviktigt kvitteringsmål hemma mot Milan. Men när den bollen går in, då är det väldigt viktigt för Roma, men någonstans mest bara irriterande för Vincenzo Montella, för det var otroligt hur effektiv han var under den här perioden. Han ensam gjorde fler mål än alla Romas övriga offensiva spelare tillsammans. Det hade varit lite torrt och lite trögt för storstjärnorna under en nu ganska lång period. Jag tror att det är nästan 4 månader. Det är mest hela 2001 som du kan titta på Battistuta och Totti, och för den delen Del Vecchio, konstaterar att de hade gjort typ 4-5 mål tillsammans under alla de Serie A-matcherna. Montella, han hade under samma period gjort 10 mål ensam, och de allra flesta av de målen hade ju kommit när han hade hoppat in från bänken. Jag tror det var så att Roma hade aldrig förlorat när han var på plan den här säsongen, så det gick att förstå att han personligen var frustrerad på ett sätt som var på väg att gå över i ren otyglad jävla vrede. Men naturligtvis var det ändå en bisak utifrån den stora bilden. Montella hade nu gjort ännu ett mäktigt, magiskt och poänggivande mål. Men det var inte så att folket på Olympico satt och räknade siffror och vägde hans målsnitt mot de andras när de summerade en poäng mot Milan, utan de konstaterade att den poängen innebar att Roma nu hade Juventus 4 poäng bakom sig med bara 2 omgångar kvar. Och alla visste vad det innebar. På väg av planen efter den här kryssmatchen mot Milan, då leder Francesco Totti sitt lag till Curva Sud. Och så står de där och så lyssnar de när hela den här väldiga läktaren unisont skanderar A Napoli, A Napoli. Nu är det Napoli borta. Vi kan vinna ligan. Alla ska dit. Alla ska till Neapel.
Och det är ju en speciell match. Det är Derby del Sole, va?
Solens derby, ja precis. Och det är speciellt med relationerna klubbarna emellan. Och vi ska komma dit, men vi ska ändå inleda med att bara kratta manegen och redogöra för förutsättningarna. För det här var ju då en speciell upplaga av en speciell match. För ifall Roma skulle vinna, ja då skulle de säkra Scudetton. Då skulle de vinna titeln för första gången på 18 år. Men ifall Roma vann så innebar det inte bara en titel till Rom. Det innebar i så fall även en nedflyttning för Napoli. Och det behöver man inte tänka jättelänge för att inse att det medför nog rätt speciella omständigheter. Sen fanns det ju också något i det där att den här säsongen var ju försenad från start och därmed utdragen. Så här är vi ju framme, alltså det är mitten av juni när den här matchen ska spelas. Och mitten av juni i Neapel en varm dag. Det är 30-35 grader varmt sent på kvällen. Och det innebar att Romas briljanta logistiska planering inte riktigt funkade så som det var tänkt. För det är klart att Roma behövde lugn och ro. Och det innebär att man redan från början kan ifrågasätta varför i helvete de hade bokats in på ett hotell precis mitt i Neapel. Men problemet med det blev någonstans också större när det var så satans varmt. För absolut, det fanns AC på hotellet. Men det är rätt många fotbollsspelare som inte gillar AC. Det liksom ökar förkylningsrisken. Och vill man vädra och vill man ha in lite luft och öppna man hade fönstret. Det går inte att öppna fönstret ut mot Via Caracciolo en varm sommarkväll. När det sjuder i Neapel. Och då hemmaklubben riskerar att åka ur. Och då gästerna från Rom har möjlighet att vinna ligan. Det är ju kaos. Det är ju ett inferno där ute på gatan. Och inte nog med detta. Den briljanta hotellbokningen, den innebar också att Roma fick dela hotell med ett stort jävla bröllopsparty. För det är ju också någonting att en vanlig fotbollsklubb, ja men den kräver mer eller mindre att få vara ensam på ett hotell. Eller den kräver i alla fall att ha en helt egen flygel eller något i den stilen. Men nej då, nu dundrar Roma-spelarna in och hamnar mitt i den här bröllopsfesten som det tydligen är ett bra jäkla tryck i. Och ja, jag vet inte vad man ska säga, men boys will be boys hette det förr. Och det är väl en trött fördomsfull schablonisering, men ja, kanske ändå. Här finns det rätt många olika versioner av hur den här kvällen egentligen förflöt, och det finns olika typer av mytologisering och legendarisering, men det var inte så att Roma-spelarna bara gick upp till sin våning och sen gick och la sig och fick 10 timmars obruten god sömn. Utan alldeles oavsett den jävla röran ute på gatan så lyckades rätt många Roma-spelare ja, men mer eller mindre bara mingla sig in i bröllopsfesten. Visst, det är titelmatch imorgon, men det är imorgon det. Nu är det bröllopsfest och det är kul med bröllopsfest. Och det var värst vad människorna där var välkomnande och det var värst så många damer det var där som gärna ville prata och prata vidare och sen kanske prata ytterligare lite mer. Och som sagt, här efter går versionerna isär. Var det så att de pratade med de där damerna i några timmar och sen gick och la sig och fick 8 timmars god obruten sömn? Eller blev det en natt av en annan karaktär med ett annat innehåll? Många påstår ju att det var gott om damer på flera Roma-spelares rum den här natten, medan de inblandade själva bestrider det. Francesco Totti, alltså, det är någonting som verkligen har varit en urban sanning i Rom ända sedan titeln. Att ja, fan, Totti var ju en av dem som hade damer på rummet. Och det är väl inget att säga om det. Han var singel på den här tiden och boys will be boys. Eller vad det nu heter på italienska. Ragazzi, inte fan. Men Totti förnekade själv. Men hade det varit så hade jag sagt det. Fan, det har gått 20 år och jag var singel. Och liksom, det finns väl ingenting att hymla med i så fall. Men nej, det var inte så. Jag hade inga damer. Det är möjligt att andra, jag hade inte det. Men det vi i alla fall vet är ju att Fabio Capello mullrar ju in på Francesco Tottis rum och är helt ursinnig någon strax före midnatt kvällen innan matchen. Var är de? Flickorna, var är de? Var är de? Jag vet att de är här. Och Totti, och han hade en rumskompis som så anonym truppspelare. Ingen här. Och så som Totti återberättar, Capello helt vild, skenar omkring och liksom drar ner grejer, sönder prylar, öppnar garderoberna, finkammar garderoberna, in i badrummet, kolla i duschen, ner, kolla under sängen. Vart är de? De är inte här. Hur det nu än var med damerna, så var i alla fall det uppladdningen. Det var en kväll då Roma omgärdades av både bröllopsglädje och allmänt kaos och en ursinnig Fabio Capello. Och när det väl sen blev match så kan du ju också addera en vrång Vincenzo Montella till ekvationen. Napolitanaren Montella, som då hade givit Roma det här drömläget genom sina mål. Han fick inte starta den här gången heller. Och ilskan som ett bi tvingades han sitta vid sidlinjen och konstatera att hans lag inte spelade någon vidare den här dagen då bucklan låg framme vid regnbågens slut. Utan det var ett nedflyttningshotat Napoli som tog ledningen. Och det är också en grej med den här säsongen att det var jätteofta som Roma släppte in första målet. De tvingades alldeles för ofta till någon form av utbrytningsförsök i matcherna, för de släppte in första målet 12 eller 13 gånger den här säsongen, och sen behövde de från det utgångsläget försöka baxa sig i kapp och vända. Men det brukade gå vägen, och det tycktes ju gå vägen den här dagen också, för även om då Amoruso hade gjort 1-0 för Napoli så kvitterade Battistuta, och sen så gav Francesco Totti Roma ledningen en bit in i andra halvlek. Och det borde ju vara Scudetto-målet. Det borde vara omslagsbilden. Men det fanns väl kanske något lite orent i målet på så sätt att han faktiskt använder handen för att dra fram bollen till sig själv. Men vem fan brydde sig om det när det var 30 minuter? När det var 25 minuter? När det bara var 10 minuter kvar och Roma hade Scudetton och Francesco Totti hade gjort det avgörande målet. Men nej, titelmålet skulle inte få bli ett hans mål. Mindre än 10 minuter, 8-9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Fabio Pecchia av alla människor drar dit en frispark och Antonioli som vanligt lite halvdan.
Världens sämsta mur.
Ja, jo, nu.
Har de stått i muren har det inte varit något.
Ja, men mål blir det. Kvitterat är det. Och titeln glider iväg från Roma.
Ci sono Jankulowski e Pecchia sulla palla. Va Pecchia. Palla in mezzo alla barriera e poi inutilmente il tentativo di Antonioli. Pecchia, sesto gol fondamentale in questo campionato. Ecco la reazione di Mondoni, addirittura lacrime tra i tifosi del Napoli.
Det är omgång kvar och de ska möta Parma hemma på Olympiastadion. Och de leder Serie A 2 poäng för Juventus.
Det är som sagt Parma som står på andra planhalvan den här dagen. Och det är någonstans både en ganska tacksam motståndare och en rätt jävla obehaglig motståndare på en och samma gång. För å ena sidan har de inget att spela för. Det är så redan klart att de kommer sluta fyra. Men å andra sidan så är ju bara det ett tecken på att det är ett lag med kvalitet. En fjärde plats och en riktigt stark andra halva på säsongen. En andra halva då Parma har tagit lika många poäng som Roma. Och en elva späckad med skickliga spelare. Där finns ju Lilian Thuram i backlinjen. Bredvid honom Fabio Cannavaro och bakom honom Gianluigi Buffon. Och Cannavaro och Buffon, det är nära vänner till Totti. Och när de träffar Roma-spelarna före match, då går de ju bara och garvar åt hur jävla nervös de ser att Totti är. Medan de själva kan vara helt avslappnade och avspända. Och det är ju dubbeläggat det där med att möta bra spelare som är helt avslappnade. Visst, ifall matchen springer ifrån dem så kan de ju släppa den utan att bry sig så mycket. Men ifall matchen går deras väg, då kan det vara rätt jäkla härligt att spela på de premisserna. Och Parma hade inte bara bra spelare, de hade även spelare med någon form av tryck på sig att ändå prestera. För halva startelvan bestod egentligen av gamla Lazio-spelare. Det var Diego Fuser och Almeida och Sensini och Di Vaio. Bara Lazio-spelare. Och de tänkte ju inte bara kapitulera och vika in den här dagen. Scontentando anche qualcuno, è ovvio che Del Vecchio vorrebbe essere in campo, però in tutti i casi poi ha contribuito in modo determinante ad arrivare a questa ultima giornata con due punti di vantaggio. Sono in campo Roma e Parma all'andata, era la 17ª giornata, l'ultima del girone di andata, il 4 febbraio di quest'anno, 2-1 per la Roma, trafitta dal gol di Marco Di Vaio, quasi in chiusura di primo tempo, ma poi incapace di ribaltare la situazione con una doppietta in 9 minuti di Gabriel Batistuta. Quel giorno Olivieri debuttò, ma in tribuna perché era squalificato come allenatore del Parma. Quel giorno la Roma concluse il girone di andata in testa alla classifica, dunque... Roma spelar ganska trevande, Roma spelar ganska nervöst, medan Parma uppträder bekymmersfritt och sorglöst. De går framåt med glatt humör och ser ganska hotfulla ut när de gör det. Och samtidigt som Roma spelar sin match så behöver de ju också förhålla sig till de andra matcherna som spelas. Lazio, de är nere i Lecce och möter en motståndare som krigar för att hänga kvar. Juventus har Atalanta hemma och det är väl en på pappret ganska enkel uppgift och mycket riktigt. Hinner inte gå många minuter innan det plingar till och Juventus har tagit ledningen. Och då vet Roma att det krävs seger här. Det går inte att förlita sig på några andra resultat. Och sen passerar det väl ytterligare ett gäng minuter. Går det väl kanske att börja skönja en tendens till molnbildning på himlen ovanför Olympico. Men är det några moln där så hinner de inte samlas och de hinner inte bli särskilt mörka innan det där förlösande, befriande ledningsmålet kommer. Och vem är det som ska göra det målet? Det finns ju bara en. Det finns bara en spelare som ska peka ut riktningen för Roma Scudetto. Och det är såklart Francesco Totti. När bollen skär in genom det offensiva straffområdet från vänster så är det bara en spelare som ska möta den. Och Totti vrålar i min boll. Och sen drar han dit den där bestämda högerutsidan. Sen gör han det han fortfarande beskriver som mitt livs mål. Känslan i det målet går enbart att jämföra med mina barns födelse. Och är det bakom mina barns födelse så är det inte med mycket. Och det märks ju att euforin tar över Francesco Tottis kropp under sekunderna som följer på målet, för det är ju raka vägen ut mot Curva Sud såklart, och det är ett firande med kraft. Det är sen också så att man liksom defilerar tillbaka för att närma sig mittlinjen, så pekar han upp mot läktarna och skriker bara för dig, för dig. Och det är väl egentligen mot sin mamma han pekar, men det blir på något sätt som att han får med hela läktaren när han pekar, skriker, tillägnar målet till dig, till henne, till dem. Och även om sen inte siffrorna stannar, så var det där som var Scudetto-målet. Det var det som löste upp matchen. Det var det som gav nyckeln till skattkistan. För visst, Parma, de spelar på lite grann och de försöker en del, men de är inte jätteengagerade i vart matchen egentligen ska ta vägen. Och samtidigt har Roma fått ett annat lugn och för den delen en annan bestämdhet i sitt spel. Det är ingen diskussion om åt vilket håll slutresultatet ska gå. Det blir bara en fråga om hur stora siffrorna ska bli och vilka som ska göra målen och hur inramningen av dem egentligen ska se ut. Och det är Vincenzo Montella som, passande nog, typiskt nog, får göra 2-0-målet. Och när Totti firar det tittar han upp mot Curva Sud och han säger att jag ser inga ansikten där. Jag ser bara flaggor. Hela läktaren fullständigt täckt av vajande flaggor. Och med lite drygt 10 minuter kvar så är det sen på sin plats att även Gabriel Batistuta får göra mål. Hans 20:e Serie A-mål den här triumfsäsongen. Och då finns liksom inga tvivel, inga sparrar längre kvar. Utan redan då, med alltså drygt 10 kvar, så börjar ju folk välla ner från kurvorna, ut på löpabanorna, in mot planen, och funktionärer och andra får ju lov att hålla tillbaka dem. Alltså, ni kan inte storma planen med 10 minuter kvar. Det får ni väl någonstans själva lov att inse. Men sen är det faktiskt så att det är inte hela förklaringen att folk bara blev så jublande glada av att Batistuta hade gjort mål, så att de kände att det var dags att börja hoppa in på gräset. Utan även här så fanns det en organisatorisk problematik i att folk inte hade tänkt efter. För det funktionärerna på Olympico gör, det är att de följer sitt vanliga protokoll. Ja, med 20 minuter kvar, då öppnar ni grindarna så att de som vill lämna arenan lite före slutsignalen kan komma ut. Ja, men just det här var inte dagen då folk ville lämna arenan lite före slutsignalen och komma ut. Det här var däremot dagen då tiotusentals, kanske hundratusentals biljettlösa anhängare till Roma hade åkt upp till Olympico bara för att vara där, bara för att känna av. Och när då de stora grindarna öppnas och möjligheten uppenbarar sig, är klart som fan att rätt många av dem passar på att försöka ta sig in och lyckas ta sig in. Halva Rom pressar på utifrån, och helt plötsligt så har den där officiella publiksiffran på 80 000 är den väl förbytts i 100, 110, 115 000, och helt plötsligt har det blivit rätt jävla trångt i kurvorna. Och är det så trångt och Gabriel Batistuta samtidigt har gjort 3-0 och Roma är 10 minuter från slutsignalen och Scudetton, ja vad fan, då kanske lika bra hoppa ner på löpabanorna ändå och ta det därifrån.
Lancia intanto in profondità, ecco Batistuta, Batistuta in alto, aspettavamo solo il gol, campione, aspettavamo solo il gol di Gabriel, è fatta! È fatta finalmente! 1-0 Marcello!
Campioni d'Italia!
È fatta!
Campioni!
È fatta oramai! È fatta oramai!
Contro
è
tutto!
È il terzo gol! È il terzo gol del Panizzuto!
Contro le Scaramanzie!
È il terzo gol del Panizzuto! Stavolta è fatta! Stavolta è fatta veramente! Stavolta è fatta veramente! Gabriel! Gabriel!
Campione! Contro le prefiche! Le mammane!
Grande per la Roma! Gol numero 20 nel campionato per lui! Il gol del 3-0 è realizzato dal Re Leone, dal numero 18!
När väl klockan slog över till 90, ja, då blev det väl lite problem med den kollektiva disciplinen. För då väntade inte längre folk på att domaren faktiskt skulle summera sin stopptid och blåsa av enligt plan. Utan då tyckte folk att det räckte, att det var klart, att matchen var över och att Roma skulle få fira. Så det välde ju in supportrar på planen. Och Fabio Capello uppskattade inte detta. För Fabio Capello såg risken för vad som faktiskt kunde hända. Ifall du trodde på den här världsbilden där Il Palazzo in i det sista skulle få alla fördelar du kunde tänka dig. Och några som du inte ens hade kommit på. Ja, vad skulle då den här situationen kunna leda till? Fattar ju alla. Kan inte matchen spelas klart? Nej, då får Roma som arrangörsklubb ta straffet som väl är så här. 0-3, kanske några minuspoäng. Definitivt ingen seger och ingen scudetto. Och redan på förhand hade det ryktats och till och med diskuterats på italienskt maner att ja, men det fattar väl ni också att det är klart att Luciano Moggi har skickat hit en del provokatörer. Ja. Det är klart att han ser den här möjligheten och tänker sig att utnyttja den. Och det Capello var allra mest rädd för, det Capello hade anledning att vara allra mest rädd för, det var ju att någon skulle ge sig på domaren. För ifall du nu trodde på den där världsbilden där det var självklart att Luciano Moggi skulle skicka in provokatörer. Ja, vad var det i så fall som sa emot scenariot där en av dessa provokatörer bara rusar fram och lappar till domaren och drar därifrån? Vem ska undersöka vart den personen egentligen kom ifrån? Vem kommer bry sig om att göra det? Vem kommer i det läget tycka att Roma förtjänar någonting annat? En hård bestraffning och poängavdrag. Så Capello försöker kommendera liksom folk att bilda mänsklig sköld runt domarteamet och försöker ju handgripligen få bort folk från planen. Och det är ju en situation som hotar att spinna iväg bortom kontroll. För även om det nu inte är några Moggi-provokatörer där så är det en massa väldigt glada och känslosvallande människor som gör lite vad fan som helst, som ser möjligheten att plocka åt sig klenoder och souvenirer som de kan skrävla om under resten av sina liv. Så varenda Roma-spelare blir av med sina matchdräkter. Totti står där utan shorts och Samuel utan tröja och Candela utan någonting. Han liksom, man är ju typ bara kalsonger kvar, allt annat är borta. Till och med Parma-spelarna får ju sina matchdräkter plundrade för att ja, det duger väl som souvenir det också. Så det tar alltså en kvart någonting innan bollen faktiskt kan rulla igen. Och det är inte så att slutresultatet på något sätt är oklart eller osäkert. Okej, Di Vaio har reducerat, men det är 3-1 och vad kan det vara? 90, max 120 sekunder kvar att spela. Men just den här organisatoriska oron, kommer det gå att få fram kläder? Ja, det gick att få fram kläder. Kommer det gå att spela utan att folk väller in igen? Kommer det gå att skydda domaren från eventuella provokatörer? Domarteamet självt tar väl till deras heder situationen för vad den är. här gäller det bara att försöka klara av det här och sen låta folk fira och jubla i fred. Så han säger bara till Francesco Totti att fan, nu gör vi typ så här. Att prata med dina lagkamrater och meddela dig att ifall Roma lyckas erövra bollen, då ska du, Francesco, inta en position nära spelartunneln. Och då ska din lagkamrat se till att passa bollen till dig. Och så fort du får bollen och så fort du då befinner dig nära spelartunneln, då blåser jag. Och då drar du ut från plan snabbt som bara satan, för då kommer alla följa efter dig och då kan vi någonstans klara det här utan att bli nedtrampade av en skenande folkjord. Och så var det sagt och så fick det bli. Han spelas en dryg minut eller något i den stilen. Men sen fick Roma tag på bollen i ett läge och det gick att sätta Francesco Totti i spel, ur spel, där han befann sig nära spelartunneln. Och klockan var precis 17.03 den 17 juni 2001 när domaren till sist kunde blåsa i pipan, avsluta matchen och förkunna att AS Roma återigen var italienska mästare.
Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. Gå med mig.
Är producerad av Perfect Day Media.